I somras så var jag i Västerås domkyrka. Kina skulle på kusinträff i Tärnsjö och jag skulle inte med. Utan jag hoppade av i Västerås och gick in i domkyrkan där och njöt av att bara ha tid och gå runt och ja, titta på allting som fanns där. Och sen där i mitten av kyrkan så fanns det ett litet bord. Och där hade församlingen lagt ut en bok som en bönebok. Med skrivna böner om från människor. Och det blev alldeles tydligt för mig att vi säger ju ibland att det finns många människor där ute som ber till Gud. Och det här var verkligen tydligt. Och en del hade i sina böner så såg man en väldigt tydlig Jesus-relation. Jesus, hjälp mig med det här, hjälp det här. Men det var särskilt några som jag tänkte på, och det var två systrar. Den yngre och den äldre mamman var död, framgick det. Den äldre systern hade ett bekymmersamt liv, ett svårt liv. Hade väl riktigt inte kunnat ta vara på sin yngre syster, utan hon bodde hos sin faster. Och hon ber om hjälp från Gud. Hon hoppas att det ska gå bra för sin lilla syster. Och det är nästan i hennes ord, är nästan som man kan se den här livets tunna tråd. Djupet i situationen när hon beskriver det. Och såklart alla böner för Ukraina och kriget och människorna där. Och jag går utifrån domkyrkan med en alldeles tydlig känsla inom mig att det finns så många människor, att Gud är verksam där ute bland människor. Att bönerna stiger upp. Nu var det en bönebok som samlade de här bönerna så jag kunde läsa dem. Och det var bara en kort stund jag läste. Men det var alldeles tydligt. Gud är där och han är verksam. Och med de här få orden så har jag öppnat dörren för en text som jag vill läsa. Och mötet med den mannen som mötte Jesus ifrån Johannes 4. 43-54. Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom eftersom de hade sett allt som han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte ser tecken och under, tror ni inte? Mannen sa, Herre, kom ner innan mitt barn dör. Och Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade, igår, vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom, din son lever, och han själv och hela hans familj kom till tro. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judén till Galileen. Herre, jag ber att du bara öppnar en gång våra hjärtan och relaterar det här ordet på ett personligt sätt till oss genom din helige ande. Vi behöver det, Herre, men hjälp oss att vara stilla och bara i, låta din frid få råda i våra hjärtan. Kom till oss Jesus personligt, jag ber far, i Jesu Kristi namn. Amen. Jag vill inte säga så mycket om Johannes evangelium, men det man kan säga som skiljer Johannes evangelium från Matteus, Markus, Lukas är att Johannes backar ju ända tillbaka till begynnelsen. Matteus och Lukas, de startar med Matteus med Abraham och Lukas backar till Adam. Och Johannes säger, i begynnelsen var ordet och ordet var Gud och det var liv i honom. Och så läser vi i Johannes 1 och 14 att ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som en enfödde har av fadern när han var full av nåd och sanning. Och härlighet är just ett sånt här nyckelord för Johannes evangelium. Härlighet. Och en annan sak som också är intressant ifrån Johannes evangelium är att det återkommer ständigt det här med sjutal, fullkomlighetens tal. Det är sju vandringar, sju vittnesbörd om fadern, sonen och skriften. Sju jag är, sju viktiga tal, sju likheter med fadern och sju ställen där det står att Jesus stund var kommen och sju tecken. Och när Johannes skriver om tecken i Johannes evangelium så är det med ett alldeles syfte som han skriver detta. Så säger han i slutet, den 20 kapitlet. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus, Guds son, att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så när Johannes skriver så liksom har han inte ambitionen ens att ta med en följdriktig berättelse, utan han har valt vissa saker som är till ett vittnesbörd, som är, ska vara som tecken som ska hjälpa människor att tro. Och när vi dyker in i det här kapitlet så är berättelsen om Johannes, eller om ämbetsmannen i Johannes, är just ett sånt här tecken, det andra tecknet som ska hjälpa människor att hitta vägen till Jesus. Och därför så, nu kan vi byta bild, nu är vi igång. Och jag vet inte om ni ser, det kanske är dåligt, men när jag nu, och det är faktiskt, jag läste den här texten sen i augusti. Så ni må ursäkta mig att jag har mycket, men det är svårt för oss som förkunnare ibland att begränsa sig. Och mycket kärlek behöver vi. Men i alla fall, så när jag läser och det är fem punkter, så betyder det inte att jag menar att så här går det till exakt när en människa kommer till tro. Utan mer som en, se det här predika mer som en orienteringskarta där vi får hjälp att se. Ibland är människor där, ibland är människor där, ibland kanske där på sin väg mot Jesus. Så ta det mer som en orienteringskarta, en hjälp för oss att förstå var människor kan vara i sin väg, på väg till Jesus. Det första som jag läser, har upptäckt när man läser i vers 43 och några stycken fram, verser fram, är att Jesus väcker ju förhoppningens tro hos den här mannen. Den här ämbetsmannen, han bodde i Kapernaum och Jesus var nu i Kana. Och i Kana hade det här vinundret skett och det står också att de som var i Kana, de hade varit i Jerusalem. Så hade de sett vad Jesus hade gjort och det fanns liksom en mottaglighet, en öppenhet för Jesus och hans gärningar under. Men visst är det lite märkligt, för Johannes sticker ju in själv så här i vers 44. Han säger att Jesus själv hade vittnat om att en profet inte blev erkänd i sin hemtrakt. Kanske var det så att Jesus valde Kana istället för Nasaret. Eller var det så att det är som en slags mini-inledning till det Jesus ska säga längre ner i vers 48. Att om ni inte ser tecken under så tror ni inte. Jag tror att det fanns en mottaglighet för vad Jesus gjorde och vem han var. Men frågan var, fanns det en mottaglighet att ta emot det stora undret Jesus i sitt liv? Men det fanns en mottaglighet i alla fall. Och när den här ämbetsmannen hör att Jesus är i Kana. Nu var det här 4 mil, det är ungefär till Linköping kanske. Hur hörde han det, tänkte jag? Det fanns inga smartphones, ingenting. Hur gick budet? Ja, kanske var det just det här. Människor som hade varit i Jerusalem, det gick mun från mun till mun. Och så kom det fram till Kapernaum. Där det når en människa som är i nöd. Stor nöd. Och så tänker jag, det är ju bara 4 mil därifrån. Ja, jag tar mig dit. Jag tar mig dit. Och så tänker jag, när man tänker in hela den där bilden. Och vi vet att ett år tidigare så hade vinundret skett i Kana. Så tänker vi av den här förberedelsen hos den här ämbetsmannen. Ja, det var vinundret. Säkert hade det färdats till Kapernaum. Och det som hände i Jerusalem när Jesus var där. Säkert hade det gått mun till mun. Och det fanns liksom en mottaglighet, en öppenhet för mannen att tänka. Jesus! Honom måste jag... Han! Och när jag läser sånt här så tänker jag ofta så här att... Ja men, det här är ju Gud som är verksam. Bönerna i domkyrkan i Västerås. Det är ju Gud som är där först. Det är han som är där först. Och jag tror att våra vittnesbörd och berättelser och vad Gud har gjort, det är viktigt för människor ur ett Guds rikes perspektiv. Absolut tror jag det. Men det är viktigt därför att Gud är först. De är viktiga därför att Gud har öppnat, påverkat människors hjärta. Och när jag tänker, när vi går ut i vår vardag så går vi ut inte till människor som, ja, på ett sätt är de långt borta från Gud. Men Gud är närvarande med sin ande, sin barmhärtighet och läser av människor, skapar en öppenhet, mottaglighet och så kommer du in där. Men ditt vittnesbörd, berättelse, din hjälp i omsorg kanske. Är inte det fantastiskt att det är inte så att vi måste fixa till det där. Utan Gud är där först och du går i förberedda gärningar. Jag tycker det är jättefantastiskt, måste jag säga. Att vi får tänka att Gud väcker förhoppning och tro på honom. Det andra som jag tänker det kan vara liksom en station eller en vilopunkt eller en på väg, trons resa, att det kan innebära att människors nöd och Jesus kommer nära människors nöd och deras bön där. När mannen kommer till Jesus så handlar det inte om att Jesus skulle bevisa vem han är. Bevisa vem han är. Kanske var det så för galileerna, de som fanns i Kana, att ja, men gör något med Jesus, du har gjort den grejen och du gjorde det. Visa än en gång. Men för mannen var det bara en nöd och en tydlig bön som fanns i hans hjärta. Vi läser i vers 49 så säger mannen så här till Jesus. Herre, kom ner innan mitt barn dör. Herre är ju ett uttryck för att han verkligen såg till Jesus. Att han kunde svara på hans bön. Han kunde göra någonting. Kom ner, står det också här. Alltså, Kana låg i en bergsområde och Kapernaum låg där. Så det är en sån här små detalj. Varför skulle Jesus komma ner? Jo, han var tvungen att gå ner för berget ner till Genesarets sjö där Kapernaum låg. Men det jag stannade för, det är att målet för den här mannen var att få liksom få Jesus på plats. Att han skulle få med Jesus ner till den nödens situation. Det fanns inte hans tanke att Jesus kunde göra det på platsen, utan han ville liksom dra med sig Jesus in i den här situationen. Och jag tänkte på när jag läste det här, hur ofta är det inte vi tänker så? Alltså Jesus är långt på, alltså Jesus kanske inte är nära den där nöden situationen, utan med vår bön, och jag tänkte på bönespråket, med vår bön så vill vi dra in Jesus liksom i nödens situation. Men Jesus var ju nära och kunde göra det han bedde om. Men i hans föreställningsvärld så fanns inte Jesus där på plats. Nu gör Jesus faktiskt det lättare för mannen att komma till skott. Alltså sålla bort lite av förklaringar och ord. För han säger så här: om ni inte ser tecken och under, tror ni inte. Det var väl inte så hyggligt sagt av Jesus, tänker jag. Det var ju nästan att knuffa undan mannen. Men det Jesus gör egentligen, det är att han gör det lättare för mannen att komma direkt till skott. Han behöver inte det, utan han liksom sållar hos mannen så att han direkt kan komma fram. Det är det här, Jesus, jag behöver din hjälp med. Det är det här som är min nöd. Och det är ju lite intressant att tänka på våra böner och bönespråk, hur mycket vi behöver förklara för Gud. Att du vet Gud, nu är det så här. För 14 dagar sedan, du vet Gud, då hände det. Och så nu, och du är ju allsmäktig som sitter där. Och nu är det ju så här. Så. Ja, jag vet. Jag var med där också. Det var faktiskt jag som ordnade det där. Alltså, enkla hjärtas raka, tydliga böner. Kanske Jesus behöver sålla oss lite i våra böner ibland, tänker jag. Ser absolut hos mig, det vet jag. Men detta att komma nära människors nöd, där finns det öppningar för tro på Jesus. Vi kom hem från Litauen i måndags. Och vi har haft våran hund och haft hundvakt i Skara, så vi åkte den vägen. Och när vi var där och hämtade honom så ville Kina gå till sin arbetsplats. Och Leif och Inger åkte med oss, och då sa jag, men då kan vi gå till Skara domkyrka. Så ja, den är fin, den är bra att titta på. Det finns en del att fundera på. Vacker i alla fall, tycker jag. Så vi åker ner på stan och så parkerar vi. Jag låser dörren, jag vänder mig om mot domkyrkan och tittar på trottoaren. Och vem ser jag komma där om inte min goda, vår goda vän Eva med en ryggsäck så här på ryggen. Och hon bär en alldeles speciell historia med sig när hon kom till tro. Vi ska inte dra den. Men kort kan man säga att hon, när vi bodde på ett annat ställe i Småland, så åkte hon på en resa till Gotland med församlingsmedlemmar från där i Småland. De fick en liten connection och tog med sig denna Eva som ett bönämne hem. Vi flyttar till Skara. Malmberg kommer till Skara med kören. Bjuder in denna Eva som man träffar på Gotland. Och där sker första träffen. Och så kommer, och så pratar jag med henne och säger, ja, men vi har bönesamlingar, vi har det och det. Hon kommer på allt. Utsvulten på gemenskap, 50 år på Skarn. Slaktat kött hela sitt liv. Och så kommer hon på en gudstjänst där hon som predikar läser från psalm 139. Och hon säger, Hur kunde hon veta allt det där om mig? Visste hon ju inte, men det var Guds ord hon hörde. Och hon säger själv att hon ville bara gå bort ifrån bänken och gå ner Och då hon kom ingenstans. Hon var naglad fast vid bänken. Hon kom ingenstans. Hon kom till tro och då började hennes resa. Den gick väldigt mycket upp och ner. Hon hade inte den lättaste familjebakgrund. Och vi släpper många saker där. Men hon kom till ett tillfälle när hon behövde en ny lägenhet. Hon hade delat lägenhet med sin syrra och så kickade syrran ut henne och hon stod på barbacken. Jag hade hela bilen full med alla hennes grejer och vi skulle åka. Men Eva, så har du kollat här på den här fastighetsfirman eller det? Ja, jag har ringt många gånger och så. Ja, men vi går in i alla fall, säger jag. Så går vi in. Och så visar det sig att när hon börjar prata med den som sitter där, då känner hon en annan som har fastigheter som vet att de har en tvåa ledig. Vi ringer honom direkt. På eftermiddagen hade hon löfte om att gå och titta på en ny lägenhet. Och hon bara sa, ja, men tack Jesus. Tack Jesus. Och jag sa bara, tack gode Gud. Men jag berättar detta för att ni ska liksom se att innan jag ens kände henne så var Gud verksam genom andra församlingsmedlemmar. Och när jag kom på hennes geografiska plats så ordnade Gud. Alltså, Gud är verksam och han bryr sig om människors nöd. Han hör nödens bön. Den tredje saken som jag tänker att vi kan liksom ha med oss när vi tänker på människors väg till tro är detta att Jesus talar ord som är kraft och skapar tillitens tro. Och när Jesus hör mannens bön så säger han, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Mannen gick inte för att han såg något resultat, utan för att han hade mötts av Jesu ord. Och Jesu ord hade lyft av den här bördan för sin son som han kom med. Och där fanns det Jesu ord som hade skapat en första tillit till Jesus. Och han gick hem och all vetskap och problematik om sonens sjukdom, allt, tilliten hittade sig förbi alla de saker. Och det är som Jesu ord var seger över död och hade knuffat ut döden ur sammanhanget. Den kraften låg i Jesu ord och skapade en tillit att Gud, Jesus tar hand om det här. Och så började spira hopp i hans liv. Jag tänker så. Och jag tycker att det är intressant att se att han får inte Jesu ord som ett löfte. Gå, din son kommer att leva. Utan han får det som, gå, din son lever nu. Nu händer det. Han lever. Det händer. Så samtidigt som Jesus talar så utgår det kraft på distans. Och Jesus väcker upp honom rakt av där. Det finns kraft i Jesu ord. Avståndet spelade ingen roll. Och jag tänker att det här ger oss frimodighet när vi ber för enskilda människor. När vi ber för församling eller samhälle eller mission. Om man tänker att mission är långt borta, Litauen är långt borta. Nej, 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 nej. När vi ber så är det inga avstånd. Guds kraft rör sig direkt i vår bön. Är inte det fantastiskt? Jag tycker det är superbra. Att det händer någonting med min själ. Att nöden jag ber kan jag lämna för Jesus är där. Jag behöver inte trycka in Jesus med min bön på något sätt. Han är där. Han har herraväldet. Han har kraft. Jag ska berätta en händelse som hände nu i somras. Jag har funderat lite om jag skulle göra det eller inte. Men jag tror att händelsen kan tjäna för att exemplifiera att Guds kraft verkligen är verksam på distans. Så jag gör det. Det är lite ego, lite självbelysning, jag vet det. Men ni får ta det. Gud kan plocka ner mig. Men det var i alla fall så att vi var på New Wines-konferensen i somras i Vänersborg. Och jag får bara säga det, att det märktes på konferensen att det var en sån oerhörd glädje för Guds folk att få samlas efter pandemin. Det var roligt att se, tyckte jag. Men sen är det här med konferensen, det har jag åtminstone två sidor. Det ena är att man möter människor som man känner och det är jätteroligt. Men den andra sidan kan ju bli att man kan faktiskt vara, känna sig lite off eller lite inte delaktig. Så kan man vara flera dagar och man känner att ja, det är bra, men jag är här. Men det är jag. Men så var det inte, utan jag hade ro omkring det här och jag åkte med en bön i hjärtat. Bara Gud, jag finns här. Jag söker inget speciellt, utan jag bara vill vara här och lyssna till ditt ord. Jag visste vem som skulle kunna uppskatta hans undervisning. Jag hade hört det lite. Och den här förmiddagen, ja, jag ska säga att lovsången var ganska hög, så vi satt oss nästan längst bak. Inte riktigt längst bak, men stora gången in. Och det var längre än den här kyrksalen, så det var ganska långt bort faktiskt. Kanske var dubbelt så långt bort till och med. En av förmiddagarna så undervisar mannen, en äldre man från engelsk man från, som var församlingsplanterare i Sydafrika många år och god undervisare, teolog, rik på erfarenhet. Jag tyckte det var jättemysigt. Jag bara satt och tog in. Och så avslutar han sitt pass och så säger han att nu ska vi ge Gud utrymme för att verka. Och Han kunde ju ha känt lite tidspress, för att det här var ganska nära lunchen. Och jag kanske var, ärligt talat, jag var nog lite mer inställd på lunchen än vad jag var på förbön eller så. Men framför mig sitter en person som jag känner sedan min pastorstid i Skara, som var från en annan ort. Och plötsligt så... Han sitter där med sin fru och plötsligt så märker jag bara han börjar skratta bara som sådär, ni vet. Det bara tilltar och tilltar och tilltar så här. Och jag tycker inte, jag tänker, men det är inte konstigt. Han är ju glad, inte, om ni förstår, lite bullrig sådär. Så där kommer han in i ett rum så hörs det mycket omkring honom och det tjoar. Ja, men sådär. Så jag tänkte, nej men det är inte så... Ärligt talat så tänkte jag, är det Guds ande eller är det han bara som personlighet, eftersom jag kände honom sedan många år tillbaka. Men så hör jag förkunnaren säga, Guds ande rör sig ibland oss. Och så tänker jag på situationen och lite på den här personen som skrattar. Och så kommer jag på mig själv, jag tänker liksom, men Gud, förlåt Gud. Jag har faktiskt inte en enda susning aning om vad du gör i den här personen. Förlåt. Jag behöver inte lägga mig i vad du gör och tycka och tänka om människors liv. Liksom. Och samtidigt som jag säger de här och det går kvickt, så hör jag förkunnaren framifrån säga, jag tror att Guds ande gör någonting här bak och där. Och så pekar han precis rakt där jag sitter. Och i samma stund som jag hör honom säga det, så känner jag bara hur en kraft kommer. Bara, whoop! Och så låg jag 2 meter där borta. Just då, ni som känner mig, ni vet att jag vill hålla låg profil. Brukar jag skoja, för det brukar aldrig lyckas. Men jag känner bokstavligt hur jag kommer inte ihåg om jag sitter eller står. Men jag bara plötsligt landar ute. Känner att jag landar ute i gången och jobbar med att få balans på fötterna. För jag säger, här kan jag inte ligga. Så jag gick ut och satte mig igen. Men poängen av att berätta det är inte Claes, utan det är att Guds kraft har ingen distans. Och Gud kan i sin kraft röra vid människor genom din bön. Vare sig du sitter där bak och du ber för någon eller hemma eller var det än är. Tänk inte att du måste få in Jesus dit liksom, utan han är där, hans kraft är där, och det är kraft i hans ord. För mig blev det, och jag tänkte, varför då? Vad händer det här? Jo, men jag tror att det fanns ett budskap till mig i det här. Jag behöver inte för det första tycka och tänka så mycket om människor, alltså sortera ut. Men det blev ju också såklart, Gud är närvarande här med sin andeskraft. Och tänk, vänner, tänk att vi får på skriftens goda grund och på våra erfarenheter och vad Guds ande gör, så får vi varje gång vi tänker så, varje gång vi kommer tillsammans här, så vi bara tänka, Guds ande vilar över oss. Guds ande vilar över oss. Försoningen har kommit till mitt hjärta. Jag är Guds barn, jag tillhör honom. Och där försoning finns, där finns Guds andes kraft vilande över oss. Det befriar oss ju väldigt mycket när vi ska be. Det är ju bara Gud som kan göra det här. Men han vill gärna göra det genom oss, så det är inte det. Men det är hans kraft som gör verket. Den fjärde saken som jag tycker jag såg i den här texten, det är att Jesus ger upptäckandets tron som gåva. Mannen är nu på väg hem. Och det är en ämbetsman. Han jobbar hos kungen, står det. I kunglig tjänst. Och förmodligen är detta Herodes Antipas. En vidrig människa. Kommer ni ihåg Johannes döparen? Herodes Antipas, han tyckte att nej, men den kvinna jag har nu, den sparkar ut och så tar jag min halvbrors hustru, Herodias. Och Herodias hade en dotter som dansare. Och mamma, vad ska jag begära för belöning? Du kan gott säga att Johannes döparens huvud på ett fat vore en lämplig belöning. Och Herodias hade lite krångligt med det, för att han gillar ju på ett sätt att höra. Men det var hans arbetsplats, den här mannen. Så står det här i vers 51 att han, medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare. Han frågade vid vilken timmen han hade blivit bättre. Igår vid sjunde timmen. Sjunde timmen är klockan 1 på dagen. Och då tänker jag så här, jag försöker alltid rota i detaljer. Om Jesus helade sonen där klockan 1, då kanske han gick 3-4 timmar, så blev det mörkt 6-7, och så blev det morgon 6-7 kanske. Så han hade gått 3-4 timmar på den andra dagen, 3-4 timmar på den dagen. Det är 4 mil han ska gå, och den fallhöjd på 300-400 meter under berget. Ni som har varit och gått i bergen och fjällvandrat, ni vet att det kan ta lite tid. Kanske han hade en åsna, kanske han inte hade det. Men han är säkert någonstans, inte precis i sista kvarteret, utan han har en bit att gå hem när han möter sina tjänare. Och då tänker jag så här, vad var det för tankar han hade i sitt huvud? Jag tror att säkert hade frestelsen blåst massa vindar i hans sinne när han var på väg hem. Han skulle ju vandra nästan en och en halv dag. Och Elisabeth Sandlund, som hon skriver i sin bok om när hon kom till tro, att ja, hon gick och tog nattvarden för sin dotters skull som var på en konfirmationsläger. Och sen fick hon kapitulera, och hon gjorde det, så sa hon, förlåt Gud, jag förstår, jag har haft fel hela tiden, du har haft rätt, förlåt. Och så beskriver hon, hon reste en mental berg- och dalbana. Ena stunden, Gud älskar mig, var fantastiskt, och andra stunden, kommer han verkligen förlåta mig, jag har ju förnekat honom hela livet. Och jag tänker att det där skulle kunna ha platsat in hos den här mannen. Han gick med tillit, men djävulen ger sig inte. Och han kunde ha knuffat både hit och dit på honom. Och så möter han tjänarna. Och så får han bara reda på att det hade hänt precis tvärt av. Alltså inte att det varit en process där febern blev bättre, utan pang, febern lämnade sonen. direkt, och då förstod han det här är Jesu ord som har verkat. Och jag tänker också när han kommer och går, jag tänker mycket bilder. När han kommer och går står det att det är tjänarna som berättar det här först. Det är inte han som ställer kontrollerande frågor. Hur är det? Som om att, var det verkligt det här nu som Jesus sa? Utan tjänarna berättar, din son lever! Din son lever! Och det kommer som en gåva, en erfarenhet, den första erfarenheten på trons väg till mannen. Och jag tänker, när jag läser det så tänker jag, ja, men det måste ju vara så där Gud hela tiden vill. Hans föräldraskap gör att han i sin nåd vill ge dig erfarenheter på trons väg som gåvor hela tiden. Det är inte vi som ska plocka in Gud, utan vi vandrar med Gud och han vill ge dig erfarenheter som gåvor. Precis som tjänarna förmedlade budskapet till mannen. Och så den femte och sista punkten som är egentligen, man kan säga, är det målet som nås eller är det startpunkten? Det verkar ju som det är startpunkten, både mål och startpunkten för den här mannens resa. Och när han kommit hem, då har han så pass mycket inom sig som han kan berätta och som berör hela familjen, tjänarna, allihopa. Och det står att hela hans familj kom till tro. Och jag tänker på din personliga berättelse, ditt vittnesbörd. Ibland så tänker jag, men det händer så långt tillbaka i livet. Det är väl inte så mycket att berätta. De säger ju att det ska vara Jesus historia, det ska vara en vecka gammal bara. Ja, det är ju fantastiskt. Det vill vi. Mera sånt. Men det Gud har gjort hos dig, det vet ju Gud vad han har gjort. Och det håller att berätta igen och igen och igen. Det här har Gud gjort i mitt liv. Det gjorde han när jag var ung. Det här gjorde han när jag var i medelålder. Det håller att berätta. Och Gud kan ge det om och om igen till människor. Och så tänker jag på hur såg det ut när mannen kom hem till sin son? Hur såg mannens ansikte ut? Hur var mötet med sonen? Hur blev relationen efteråt? Jag tänker att det Gud gör, det fördjupar relationer och betyder någonting för framtiden. Vi tänker kanske inte att det har så stor betydelse ibland, men jag är alldeles övertygad om att det vi berättar eller det vi gör, det som är så att säga fött ur bön och en handling kanske av enkelhet, det har betydelse för människor. Hur var glädjen i familjen? Hur var atmosfären i hemmet? Var de lättade? Hur tror du hans första arbetsdag på jobbet var hos Herodes Antipas? Tror du att berättelsen spred sig? Ja, absolut, tänker jag. Det gick ju inte att hålla tillbaka med. Och så tänker jag att i en församling så behöver det finnas, särskilt i dessa tider, behövs finnas rum för glädje, tacksamhet, men också nöd och svårighet och prövningar. Och det är väl, antingen så kan det bli det ena eller det andra, men på sikt, om man ser framåt, så måste de två sakerna finnas i en församling. Och jag tycker att, ja, särskilt i dessa tider tror jag. Så till slut, vad kan en sån här berättelse hjälpa oss med då? Jo, men jag tänker ju säga att det är uthållighet i bön för människor som det här kan vara en bas för oss. Människor har olika stationer, olika steg. De kanske får uppleva saker och ting i omvänd ordning. Men det kan hjälpa oss att ha uthållighet i bön för dem. Och så tänker jag att Gud, han kan liksom rubba våra mönster och tankar om vi tänker hur människor ska komma till tro. Det kanske vi inte kanske riktigt kan sätta på pränt. Så det gör ju att vi kan känna en frihet i det här. Och samtidigt så kan vi ha en, tycker jag att den här berättelsen visar att vi kan ha respekt för människor när vi möter dem också. Och jag tänker också att i kapitel 4 och 3 så har vi 3 stycken exempel på människor som kommer till tro. Det här är den ämbetsmannen, eller jag tänker också på den samariska kvinnan. Det var mer som en process och ett radikalt möte. Hon kunde säga klockslag och dag, alltihopa. Men den här mannen hade ju mer av en process, eller hur? För att inte tala om Nikodemus som kom på natten och hade en slags insikt och ville ställa religiösa andliga frågor. Jag tror att det är medvetet hos Johannes. Han ger 3 rejäla exempel i början för att vi ska förstå att människor är på resa mot Jesus. Gud verkar och han kan möta dem till frälsning. Så skulle jag vilja avsluta med att bara återknyta till min inledning. Nu är vi tillbaka i domkyrkan i Västerås. Jag hade tagit in de här bönerna. Jag går ut, sonen ringer lite, jag pratar lite grann och så tänker jag, det vore gott med lite kaffe nu i alla fall. De var väl kanske framåt 11. Och så tänkte jag, vad ska jag ta? Det måste vara ner på stan. Och så går jag ner över gatan, känner jag i fickan. Bilnycklarna! Kina åkte iväg med bilen och jag har bilnycklarna. Det är ju galet. Det kommer inte funka. Så jag ringer och säger, hej, jag har bilnycklarna, du har bilen. Jag vänder, sa Kina direkt. Jag vet inte hur många. 6 mil. Det var bara att vända. För hade hon stannat här så hade ju inte, ja men då hade jag förstås kunnat ta bussen eller hon kommer hämta mig. Men hon hade inte kunnat starta med bilen. Så hon vänder och åker tillbaka och jag ger bilnycklarna och hon får åka vidare. Och så tänker jag, men när jag tänkt på det här så tänker jag, mötet i domkyrkan påverkade mig, väckte någonting, ledde mig till den texten. Men bilnycklarna, jo men de bilnycklarna passar bara till min bil. Du är en nyckel för människor. Och du passar in i en människas liv. Var då? Ja, någonstans ut med trons resa och vägen. Är det början, i slutet, i mitten? Jag har ingen aning. Men om vi låter oss ledas av den heliga ande varje dag och säger, här är jag. Bara ta hand om min dag. Du vet mer. Du är före, du är efter. Du vet. Då är vi nycklar. Och Gud är före där. Han smörjer upp deras hjärtan så att det blir mottaglighet. Så att du kan säga ett ord i kassakönen, vänligt leende. Eller en hjälp. Eller, ja, du förstår tanken. Vi är nycklar i Guds rike som passar in någonstans på människors resa till Gud. Och Gud vet, han har koll. Och så jag känt när jag bett för den här gudstjänsten, bara djupt i mitt hjärta. Är det ett profetiskt hälsning? Ja, kanske. Men djupt i mitt hjärta, ja, jag tror det, att Gud har sagt, lägg av otillräckligheten. Lägg av otillräckligheten. Så tror jag bara att det är en kallelse till oss idag att säga, Herre, du är större än allt. Jag släpper ner allt jag inte förmår och kan eller räcker till. Jag tror att det är en kallelse från vår himmelske far att bara ta emot välsignelsen från honom. Som hans barn. Men han ser det du gör i trofasthet och kärlek och bön och handling. Han ser det. Du får släppa alla bedömningar om räcker det inte. Viktigare för honom är glädjen som han vill ge till dig i ditt hjärta. Ta emot det ordet. Fortsätt att be över dig i veckan som kommer. Låt det inte bara försvinna bort, utan bara tacka för att det räcker. Hans nåd, hans längtan efter dig, hans Jesus Kristus räcker. Det är fullbordat, sa Jesus på korset. Inget annat kan lägga någonting till. Allt är nåd och gåva. Som slavskeppets man Newton, så blev han lyft från en verklighet till en annan. Det kan vi få vara med om idag. Du kan få börja din vandring av nåd med Jesus. Och vi kan få fortsätta vår vandring av nåd med Jesus. Nej, oket av otillräcklighet, kära vänner. Låt oss bara släppa det. Amen. Far, jag tackar dig för din närvaro. Jesus Kristus, jag tackar dig för ditt herravälde. Helige Ande, jag tackar dig för att du vilar över oss. Tack för att du uppfyller oss. Vi vill ta emot din uppfyllelse. Kom, helige Ande, med din kraft till var och en som är trött. Till den som har varit med länge, många år på resan. Jag ber, far, att du låter den personen få hitta en plats av vila, sätta sig ner med dig vid dina fötter och höra din undervisning, dina ord. Och jag ber för den här som precis börjat vandra med dig. Precis börjat gå med tillitens starka ord inom sig. Låt inte mörker och motstånd och självbilder och allt vad det kan vara, Herre, som vi speglat oss i sedan gammalt. Låt rena det och ge en ny bild. Jesus, vi ber också för kroppens läge, Herre, för sjukdom. Tack att du låter ditt ords kraft och läkedom få strömma igenom kroppar. Kom, helige Ande. Vi ber också om att den inre nöden och bördor av olika saker ska lyftas av, och att du vill fylla med hopp i den situation som är. Jesus, i ditt namn bryter vi okets band över varje människa idag. Kom, helige Ande, fri. Frihet, Jesus. Rusta oss för tider som kommer. Jag ber, far, rusta församlingen, rusta ditt folk. Amen.